Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Klassiker, tidningen Klassikers redaktionspodd. Idag ska vi börja på ett lite annorlunda sätt. Det är nämligen så att på omslaget på den nya tidningen nummer 6 2023 som ligger ute i butik nu så finns det en härligt senapsgul Datsun 240Z. Och när vi hade den i vår studio för fotografering då gjorde vi så att vi lät ägaren Jonas Källstrand komma in i våran poddstudio. Och så gjorde vi en liten intervju med honom och den tänkte jag att vi börjar och lyssna på. Ja, nu står jag här med Jonas Källstrand och vi har precis kommit upp från fotostudion där vi har börjat fotografera din bil.
Ja, trevligt. Tack så mycket för att jag fick komma hit med den.
Ja, vi har ju verkligen letat efter en sån här bil väldigt, väldigt länge och det är svårt att hitta de här exemplaren som speglar hur den såg ut när den var ny. Och nu har det har dröjt länge och nu har vi verkligen hittat rätt exemplar, känns det som. Berätta lite om, vad är det för bil?
Ja, till början av dagen så är det en originalbil som inte är omlackerad eller omgjord eller ombyggd eller på något annat vis skadad. Tillhör en av de här första 10 000 bilarna som gjordes, så den är lite tunnare i plåten och man ser att det man rättade till senare med skarvar och lite såna här grejer, det är inte gjort på den här bilen. Och de här 10 000 första bilarna är ju de flesta borta. Det är, jag tror det finns kanske 2% kvar, inte det ens en gång.
Och, något hundratal alltså?
Ja, och utav de bilarna så är inte många original kvar längre. Jag har fått en siffra att det ska vara 80 stycken som finns liksom orörda och kvar. Så det var jätteroligt att hitta den. Jag letade ett tag, faktiskt ganska länge, för att hitta just precis rätt bil i Kalifornien naturligtvis. Och jag hade koll på den här under flera år och såg den så att säga finnas till. Och till slut så fick jag möjlighet att köpa den. Så det var jätteroligt. Och nu är den i Sverige.
Ja, sen var det här 10 år sedan ungefär? Eller?
Ja, det är 2000, jag fick skott på den 2006 och sen kom den runt till salu 2010 och kom hem till mig då början på 2011.
Och vi pratar alltså om en Datsun 240Z.
Ja.
Och varför har du fastnat för den modellen?
Ja, herregud. Det är ju, det börjar så tidigt som, jag har ju naturligtvis ett stort bilintresse och jag hade en bilkamrat till mig som gick i mitt garage för många år sedan och tittade på några av bilarna jag har och så vände han sig om, han känner mig sedan barndomen, vände sig om och tittade på mig och sa, men Jonas, du köper ju liksom alla dina leksaksbilar i skala 1:1. Och faktum är att jag har kvar den lilla Datsun 240Z ljusblåa leksaksbilen som jag säkert fick när jag var 7-8 år ihop med massa andra bilar, men den där fastnade på något vis. Så att, och det har varit en modern välbyggd sportbil som kom på 70-talet och det är ju liksom original i den här 240-serien bilar eller Z-serien bilar. Och min första sån här bil var faktiskt en 280ZX, en 83a som jag tog med mig hemifrån Amerika 1986 måste det ha varit. Och fick hålla på i ett år för att få den godkänd, för att det var ju en Kalifornienbil med rening av katalysatorer och alla konstens regler. Och när jag skulle få in den och få den svensk godkänd och få ett sån här så kallat överensstämmande med en Datsunbil i Sverige, så skulle jag ju få plocka av luftmängdmätaren, byta den, byta tändfördelare, styrbox, ta av katalysatorn. Nej, jag höll på så mycket med att få in den här bilen.
Den skulle bli smutsigare för att bli godkänd?
Ja, ja. Den skulle bli smutsigare för att bli godkänd. Och det skrevs faktiskt både i bilpressen på den tiden, så skrevs det om just det här fallet. Och ja, det var en lång historia som kan berättas någon annan gång. Men till slut så fick jag en dispens. Och då fick jag ta bilen och åka ner till Studsvik och testa den för att få undantaget att den inte släppte ut mer än vad den svenska modellen, och det gjorde den ju inte. Den var ju hyperren den här, trots att den hade gått då 5000 mil eller vad det var. Så att jag fick ju igenom bilen till slut. Så det var den första 280 ZX:en, och det var, jag levde med den bilen i flera år. Det var en fantastisk bil, man är lite yngre. Bra, välbyggd sportbil. Och sen har jag haft ett antal sådana här Z-bilar genom åren.
Men en sån här tidig var den heliga graalen, eller?
Ja, du vet, att hitta en av de här 10 000 första. Du vet, ja. det, redan på 80-talet så var det liksom något kul. Och det värsta av allt är att det är så tunn plåt på dem, så de rostar ju bort, va?
Ah, okay.
Och det gör att de flesta har försvunnit. Och sen händer andra saker i livet och man har andra bilar. Men det där har legat och gnagt i bakhuvudet på mig. Och till slut så för 10-15 år sedan så fick jag möjlighet att få en riktigt, riktigt bra orörd 240 Z.
Och om vi, det här var ju en uppstickare, ett projekt som egentligen skedde lite under radarn på Nissan. Berätta lite.
Japanerna gör ju sitt inträde på den amerikanska bilmarknaden faktiskt redan på 50-talet med Subaru och Toyota, och då skulle väl inte Nissan vara sämre än att de också skulle göra det. Och i det här fallet så var det en Nissan, en ung påläggskalv på Nissan i Japan, som jag tolkar var rätt så besvärlig att ha med att göra, så de skickade honom till USA, Los Angeles, för att sälja då deras Nissan-bilar, framförallt någon liten truck tror jag det var, och sen så de här så att säga engelskinspirerade fyrkantiga cabriolerna.
Just det.
Datsun, vad heter de, 1600 och 2000.
Redan då fanns det här Fairlady med i.
Ja, Fairlady finns ju med ifrån, jag tror det är 50-talet. Så att Fairlady finns, men den fick ju inte Fairlady-namnet utanför Japan.
Nej.
Utan det blev ju då bara Z-bilar.
Okay.
Så i vilket fall som helst, så den här japanske chefen då sålde bilar i Amerika åt Nissan och Datsun då. De ville ju inte, de var ju rädda för Nissan-varumärket, och hittade då på det här Datsun, som egentligen var Datsun från början, men fick ju liksom O-et halkade i och blev ett U istället. Och det finns en story kring det, varför just vart Datsun och Datsun. Men i vilket fall som helst, när han börjar sälja de här roadsterbilarna, framförallt i Kalifornien, och börjar förstå marknaden, så förstår han också, den här amerikanske Nissan-chefen, att det finns ett gigantiskt utrymme att bygga en bättre tvåsitsig sportbil. Och det här projektet då som han drev lite under radarn för Nissan ville ju sälja sina stora lyxbilar. Men han förstod att det här var riktigt bra konkurrens att komma in i den här marknaden, för det fanns egentligen inga riktigt bra byggda bilar. Det var Jaguar E-Type, det var Triumph Spitfire, och vilket är fantastiskt kul bilar, men det är bilar som är designade på 50-talet. Och jämför du då, jag har E-Type också, och jämför jag köra en E-Type och Datsunen, så är ju E-Typen lite grann som en fin traktor. Men Datsunen är en riktig sportbil.
De har ju lite grann samma proportioner i E-Type och Datsun 240Z. Ja,
och de hämtar ju inspirationen från många bilar. Men tittar man på bilen så finns det ju enormt mycket E-Type i Datsun 240Z. Så att absolut var de. Och jag tror de samlade ihop allting så att det skulle bli en riktigt bra liksom tårta utav det där. Och det gjorde de. Ser man på förserieteckningarna på Datsun 240Z så ser man att den är ganska, den blir byggd på det sättet. Sen fick ju den här amerikanske chefen inte lov att bygga bilen. Och då skulle de, vad jag har förstått på historien då, så skulle de liksom få en serie på 10 000 bilar. Och då för att få ihop det här så hade han tydligen lovat att de skulle alla vara sålda innan de började bygga.
Så han måste ha sålt 10 000 bilar innan han fick börja, innan han fick börja bygga helt enkelt.
Och det gjorde ju att de skrev ju en massa falska ordrar. Sen kom ju bilen ut och presenteras på den här bilmässan i Los Angeles 1900. Ja, det måste ha varit i slutet på 1969. För de kommer ut som 70-årsmodeller från typ sommaren 1970.
Mm.
Och alltså det blir en sån succé. Så de här 10 000 bilarna, de åkte direkt, de såldes direkt.
För det var ju väldigt attraktivt prissatt.
Ja, den var ju halva. Alltså halva E-Type, nästan halva priset mot Corvetten. Och det var väl de två stora konkurrenterna var E-Type och Corvetten.
Och bara aningen dyrare än MGB GT.
Ja, precis. Så att de tog en chansning tror jag. Och den lyckades. Och hela, jag kanske citerar fel nu, men det är hela Z-modellen upp till 280Z.
Mm.
Om man säger hela den 240, 260, 280Z. Alltså det rör sig om flera hundratusentals bilar.
Mm.
Och just 240Z, det som gör då de här första bilarna ganska unika, det är ju att dels så är de är inte belamrade ännu med alla krav som kom under energikrisen. Säkerhet, nu har den här bilen säkerhetsbälten, så det var väl förut.
De var väl ganska nätta stötfångare till exempel.
Ja, precis. Det ändrade sen kan jag säga. Ja. Det blev inte sådär supervackert. Och dessutom med en motor som egentligen inte har några, alltså renande funktioner i sig. Ingen katalysator, inga alltså återcirkulering, inga sådana här grejer. Och det gjorde ju att de var ju väldigt effektfulla. Så tar du min bil då med 151 hästar och så kom den, det var väl 72 års modell redan till och med, så sjönk det ju till 126 hästar eller något sånt. Och sen kom de aldrig upp tillbaka ordentligt förrän 280ZX-en kom. Då var man uppe i 150 häst, 145 hästar igen.
Så den var aldrig egentligen sportigare än de här första åren?
Nej.
Det var aldrig lika sportig igen?
Nej. Den gick inte lika fort, varvade inte lika mycket. Det, massa saker hände. Fjädringen varit mjukare sen. Det var den blev amerikaniserad på många sätt och vis. Vilket säkert var nödvändigt för att sälja så mycket. Men de här första serien bilarna är väldigt mycket körglädje och mycket råhet i.
Mm. Och om vi pratar motorn då, en rak sexa?
Rak sexa, 2,4 liter.
Kom den från någon annan bil eller var det något man plockade in från någon?
Nej, man hade, faktum är att det är en lastbilsmotor från början. Och den satt i Nissans lastbilar. Rak sexa, relativt långslagig faktiskt. Och därför, när man tittar på den här huven på 240Z så får den ju bullen som E-typen.
Mm.
Just av den här anledningen att främre delen på raka sexan sticker upp så mycket. Och man provade även, man hade faktiskt en variant med en fyrventilstopp.
Mm.
Och man fick inte bygga den motorn. Och det hade man hämtat från, Toyota byggde ju sin 2000 GT som är en av världens mest vackra bilar. Mm. Den är gudomligt vacker.
Det var några år tidigare?
Ja, det var några år tidigare och den bilen hade blivit så dyr så Toyota vågade inte satsa på den. Men den hade ju en fyrventils Yamaha rak sexa på 2 liter, högvarvig, alltså superbil. Jag har kört en sån och det är, förutom att det är att du sitter på marken och åker, men det är en fantastisk motor, växellåda, kraftöverföring. Och då ville så att säga, Nissan göra samma sak med Datsunen, men av pengarskäl fick de inte göra det. Så det finns faktiskt några förseriebilar i Japan med den här fyrventils motorn. Jag tror inte det är många, men det måste vara värt mer än en 3 skilling bank och frimärke.
Ja, men det måste ju ändå en långslagig sexa. Då bygger du på att det är en ganska lätt bil då, och sen så att den är bra växlad för att det ska.
Ja, Och det är, Japan hade de ju en 2 liters motor och femväxlad låda. USA fick 2,4 liter, lite mer så umf i den motorn eller lite mer liksom bottendrag. Och en fyrväxlad låda. Och just min bil har tagit 2 avsteg från original. Det ena är växellådan, jag kommer tillbaka till den. Det andra är bromsarna fram. Bromsarna fram var bra, men de mår inte bra av att stå stilla mycket, för de bäckar igen. Och då byter man oken. Toyota finns ett fyrkolvsok som kommer ifrån en lastbil som man sätter på istället, och då behåller man alla fästen och allt. Det funkar, och det funkar med slaglängden i huvudbromscylindern och grejer, och du får bättre, det nyper lite bättre. Växellådan är som sagt en fyrväxlad låda, men i Japan fanns den här femväxlade Fairlady Z-lådan som är extremt attraktiv. Och just min bil är växellådan bytt till en sån för att få lite lägre varvtal när du kör på motorväg, och bättre växlingslägen med bakaxelutväxlingen på 354. Så den är, det är inget fel på fyrväxlad heller, men den är bättre att köra. Motorhastighet och allting ligger liksom bättre lagt. Sen är det ju en fantastisk växellåda. Det är... Jag kan inte säga något annat än den femväxlade Nissan-lådan är extremt fin och snäll att växla med.
Har du bytt det, eller var det tidigare ägare som gjort det?
Nej, det är, jag lyckades leta rätt på ursprungsägaren till bilen i Kalifornien, och fick historien till varför. Det är, om jag tycker om Datsun-bilar så är han hyperfanatiker. Men han resonerade på det sättet att han vet att de blir mycket mer körbara. Så att jag köpte faktiskt bilen med den lådan i, för jag visste att det var på det här sättet. Mm. Men jag har kvar naturligtvis originalväxellådan och originalbromsoken fram. Men jag tror aldrig det kommer komma en fyrväxlad låda i min bil igen.
Men när de här första 10 000, de var lite tunnare plåt, så de rostade väldigt fort, och det var något annat problem också med dem som också gjorde att de kanske... livslängden blev kortare.
Ja, det var ju gjort för att vara, alltså, jag ska säga, billigt men också lätt att tillverka, och eftersom man hade då skulle tävla mot mycket motorstarkare bilar som Corvetten med sina V8 och E-Typen med sin V12, och man kunde kanske inte gå motorvägen, då lättade man bilen istället. Så lätt vikt var det man var ute efter, och min bil, jag tror den väger 1000 kilo eller något sånt där. Och det gjorde ju då att man kunde hålla takt med dyrare och kraftigare sportbilar. Mm. Tyvärr så är det ju så att det är ju en självbärande kaross. Och kör man över sneda kanter på vägen eller något sånt, så flexar ju hela karossen. Och tyvärr är det så. Stoppar du fingern i dörren och kör över en kant, så klämmer du fingrarna. Så att man måste tyvärr förstärka upp dem med sån här stag både fram och bak.
Mellan stötdämpartornen?
Ja, mellan stötdämpartornen. Och det har jag på min, och det gör en jäkla skillnad.
Ja.
Därför att du märker att karossen blir mycket, mycket styvare. Och sen är det så att går du upp till då 72-73 års modeller när de varit tjockare plåt och alltså mer utav allting, så väger ju bilen ett par hundra kilo till. Mm-hmm. Så att det blev sämre motorer och tungare bilar. Det gjorde ju att prestandan sjönk ju, tyvärr. Så därför det är liksom extra roligt med de här lite råare förseriebilarna eller första seriebilarna.
Och sen var det också att bakvagnen satt lite för långt fram.
Ja, som jag har förstått det, så hämtade man kardanstången ifrån någon annan bil, och då fick inte liksom bakaxeln vart hängande lite längre bak. Och det ser man på de första så bilarna som inte är ombyggda. Det kom en sån här service kit som man skulle fabriksändra på, sån här recall heter det väl i USA.
Mm.
Och är den inte ombyggd, då ser man att bakhjulen sitter väldigt nära främre skärmkanten. Alltså man ser att de sitter offset.
Jaha.
Och vad man gjorde när man byggde om dem då, dels så, för man kunde ju inte ha en kortare kardanaxel, så man helt enkelt flyttade hjulen längre bakåt, och det gjorde att vinkeln på drivaxlarna blev lite bättre, för den åt drivaxlar. Om den inte är ombyggd så äter den drivaxlar.
Mm.
Så den ombyggnadskitten gjorde man då på verkstäder på de här första Jag tror faktiskt det rör sig om de första 9000, ja det är nog 10 000 bilar. Och fortsatte in en bit på 71 års modeller också. Men jag ser bilar när jag tittar på bilar som när man tittar på bilar ser jag att en del inte är ombyggda.
Trots allt, jaha. Och det handlar om?
30, jag tror det är 30 mm.
Ah, okay.
Man bara flyttade bakhjulen 30 mm längre bak så slapp man det här knutkorsätandet.
Hur är kvaliteten annars då på inredningsmaterial och sådana grejer? Man föreställer sig att japanska bilar är byggda för att hålla.
Ja, alltså både ja och nej. Därför att ja, väldigt mycket av de tekniska lösningarna är japansk kvalitet på. Och det är ingen snack om att det håller och är bra. Sen är det så att det är plastdetaljer och det är små saker, det är inredningsdetaljer och sånt som... Det var billig plast, det spricker och det förfaller, går sönder. Lyckligtvis idag så finns väldigt mycket av bilen nytillverkade delar. Så du kan egentligen köpa nästan allt till den här bilen. Lite grann samma utveckling som Jaguar E-Typen hade, att det finns liksom reservdelar. Men...
Även till de tidiga, de här specialgrejerna till de tidiga bilarna, är det?
Ja, vissa saker finns. Vissa saker finns inte alls. Det är, då måste du veta vart du hittar originaldelar. Och det är jättesvårt. Jag har ett eget litet lager hemma med originaldelar som en originalbränslepump, lite plastdetaljer och såna här saker. Och det är omöjligt att hitta. Det är jättesvårt att hitta faktiskt. Men det finns, letar man, men det kostar. Det är dyrt.
Och ett speciellt kapitel med den här bilen, det är ju faktiskt, det har vi pratat om i podden utan att nämna vilken bil det var julen. Att du var på jakt efter, det sitter jättesnygga, vad ska man säga, mini-right-liknande fälgar på den.
Pannasport.
Pannasport heter de. På den nu och som passar väldigt bra ihop med bilen. Men du nöjde dig inte riktigt där.
Nej, bilen skulle tillbaka till det skicket i den utstyrseln den hade utseendemässigt när den rullade ifrån fabriken. Och just min bil så gjorde första ägaren så att de tog av fälgar och navkapslar och la på hyllan. De tog av originalratten och bytte några andra småsaker och jag gav mig 17 på att jag skulle leta rätt på originalägaren och jag hittade faktiskt originalägaren för väldigt många år sedan och sen kom covid emellan, men nu träffades vi för första gången, vi har haft mycket kontakt och pratat i telefon innan dess, men nu träffades vi första gången i maj i år.
Du åkte över till USA.
Jamen.
Ja.
Och i hans lada eller garage ska jag säga, där ligger mina originalfälgar och mina originalnavkapslar. Och de går inte att uppringa för pengar idag. Så att jag har åkte hem från USA med ratten under armen och navkapslar nervöst incheckat och fälgarna incheckade på bagage. På flyget och kom hem med de här och fick, fälgarna var ju smutsiga och sådär, så att jag har faktiskt fått snälla Kostas och Stefan på Intera som har hjälpt mig att fixa tillbaka dem och lacka dem i originalkulör och såna här grejer. Och sen så har jag suttit hemma och försiktigt tvättat mina navkapslar och putsat lagom på dem så att de ska ha den här patinan som de har. Så att det kommer på bilen så småningom. Det hade varit roligt att ha haft det till fotograferingen nu, men det blev inte så på grund av julmuttrar. Jag hade inte korrekt julmuttrar och jag vill ha korrekt julmuttrar innan jag sätter på de nya fälgarna originalfälgarna och navkapslarna. Ratten sitter i och det är ratten som kommer med bilen och som bara är i ordning putsad och omlackad. Det är en träratt och lackad och polerad och slipad fint. Jättetrevlig ratt. Jag har en Nardi-ratt i den annars, men nu fick originalratten komma på plats igen.
Mm. Och kanske vi kan få en bild sen på när du sätter dit originalfälgarna som vi kan ta med i reportaget också.
Ja. Jag är nästan i hamn nu också, så att det blir bra. Det kommer bli jättesnyggt när den blir liksom med originalfälgar och rattar och grejer.
men japanska navkapslar, det var ju sådana som man såg i dikerna på 70-talet.
Yep.
Kommer du att våga köra med bilen?
Nej.
Man ser ju framför sig hur plötsligt man blir omkörd av sin egen navkapsel.
Nej, säg inte det. Du vet, det går inte att ersätta. Inte till min bil, det går inte att ersätta. Då ska man ha 3 originalnavkapslar och så sitter du en sån som man har hittat på eBay. Eller
ja, nej, annars har man fina på Biltema. Men
ja, det är inte riktigt helt korrekt. Och mina navkapslar är också inte sönderbankade och riktigt ännu mer sällsynt. Så att, ja, nej, det är klart det är ju gjort för att köra, så det är klart att den ska få åka och synas med sina fina navkapslar. Men det blir nog först, det blir inte projektet lite grann. Mm. Så att.
Hur är den att köra då? Liksom, vem blir du när du kör din 240Z?
För det första är det en bil som du får plats i. Jag som är då lite större och lite äldre och är väl inte jätteförtjust i att krypa in och ut ur bilar längre på det sättet. Så är det, kupén är stor och rymlig. Du sitter väldigt, väldigt bra i den. Stolarna, även om det inte går att jämföra med moderna stolar, så var de för sin tid, tror jag, väldigt, väldigt bra. Man sitter bekvämt i den, naturligtvis sitter lågt. Körställningen är väldigt bra för mig. Jag är 1,84 lång och kör jag min E-Type så sitter huvudet uppe i taket och man får liksom krypa in i bilen. Och det behöver man inte göra med den här, dörrarna är stora. Så hela insteget är väldigt bra. Sen är reglage och växellåda, alltså växelspak, allting sitter väldigt bra. Du når det, den påminner lite grann i sin centrumpanel om en Mustang Maketta, en 69-70. Så att du har lite, du får sträcka dig ut. Men tar du värme, fläkt, ventilation och såna här saker, så är det ju välbyggt och genomtänkt. Mm. Det är alltså, där är det modernt. Tar du med sina djupa, stora, så här, japanerna har alltid varit duktiga på att ha djupa, stora mätare för varvräknare och hastighetsmätare. Så är det på den här också.
Väldigt tufft.
Ja, sitter insänkta och så har du de här lilla tre instrumenten som sitter då mitt på instrumentpanelen. Sån här multifunktionsswitch på högersidan med ljus i och vindrutetorkare och blinkers och allting, så att det känns också liksom till viss del modernt.
Mm.
En AM-radio hade de i USA. Jag har faktiskt fått tag på en original Hitachi FM-radio som den såldes med bara under något år i Europa. Också jättesvårt att få tag på. Om jag sätter i den får vi väl se. Det är inte liksom original, men det är möjligt att den åker i utav för bara lyssnandets skull. Men den hade en liten radio, en liten högtalare bak, så det var på sätt och vis så att säga modernt. Elektrisk antenn som sköts ifrån radiokonsolen upp och ner, så det fanns liksom mycket sådana här bekvämligheter. Min bil har trepunktsbälte och det hade de faktiskt från dag ett. Så det, och mina originalbälten sitter kvar i bilen. Och de fungerar, för det går att sätta dem på sig. Men hur säkra de är vet jag inte. Men trepunktsbälte, det var ändå liksom genomtänkt att ha det. Riktigt så att säga, förhöjt nackskydd. Och ratten var ju en säkerhetsratt med en mjuk muff i mitten. Det fanns ändå med de här tankarna i att den skulle vara åtminstone så säker som den kunde.
Men hur, och det känns som att de gjorde väldigt mycket rätt från början och, ja. Och sen levde den här modellen då egentligen fram till nästan 90-talet.
Ja, egentligen 1983 280ZX:en är den som 240Z:an, 260Z:an, 280Z:an, 280ZX. Sen kommer 300ZX:en 1984 och då får den ett annat utseende, V6-motor. Då går den ifrån det här.
Ah, okay.
Från 1970 till 1983 kan man säga.
Mm.
Levde den här bilen. Och, alltså, de är ju väldigt lika att köra, men de blir moderna.
Mm.
Det blir elhissar, det blir farthållare. Men,
och lite tyngre.
Och absolut, en 280ZX. Den 83an jag hade vägde väl säkert 1,5 ton i varje fall. Men väldigt trevlig bil att köra. Det är de. Du kan busa med den och den håller sig. Och 240Z, den här lätta bilen, är ju jätterolig att köra. Och du kan slappna av och lägga i femman och ligga i 100 km i timmen och tycka att det är hur bra som helst. Så att jag gillar det att den har den här båda sidorna i sig. Nu har inte jag kört någon 240 Z i större bemärkelse på någon banor eller något sånt där, men den är väl avvägd.
Du känner potentialen?
Ja.
Det här är ju inte någon bil som var vanlig i Sverige. De här sena 80-talen, de såg man ju en del. Ja. Men 240 Z fanns ju i Sverige i en liten utsträckning också.
Ja. Ja, den fanns ju redan när 260 kom då, 74 va?
260, betyder det bara att den är större motor eller?
Ja, 260 då fick den 2,6 liters motor, helt ja. Rätt. Och sen 280 och en 2,8 liter. Så den ökar ju motorstorlek och lite hästkrafter. Men sen gjorde man ju en 2 plus 2 modell. För det började, alltså man förstod att
För din bil har inget baksäte?
Nej, 240 Z finns inte i en förlängd version. 260 Z finns i en 260 Z 2 plus 2.
Ah.
Och det följer med hela vägen upp till 1900, alltså ända upp till 300 ZX och fortsätter upp i 300 ZX in på 90-talet. Ända fram till 350 Z kommer då 1997 eller 8 eller något sånt där. Och då fick den ju som Jaguar E-typen 2 plus då att den blev lite längre på mitten. Tyvärr så förstör det linjerna på bilen liksom det gör på E-typen. Men det var ju en otroligt populär bil för småbarnsfamiljer och du hade baksäten där barnen kunde sitta. Och det var den modellen 280 ZX 2 plus 2 som sen kom in och såldes faktiskt ganska många i Sverige. Så det går svensk sålda sådana. 240 Z kom till Sverige 1973 och såldes i stort sett inte speciellt många bilar. Sen kom det 260 Z men det kom... Jag tror inte det kom någon 280 Z till Sverige utan man la ner, jag tror 75 med sista årsmodellen om jag kan det här rätt.
Sen kan man tänka sig att det här prisnivån som var så otrolig då när den kom till USA, det var väl ingenting som egentligen överfördes till svenska förhållanden. Nej. Det var en ganska dyr bil.
Det här var faktiskt en väldigt dyr bil, dels med tullar och skatter och moms. Så den blev ju liksom en dyr sportbil här. Och tanken var inte att den skulle vara en dyr sportbil. Tanken var att den skulle vara en överkomlig bra sportbil. Och såg man då i USA så alltså Datsunen utvecklades när så att säga, familjer kom och så vidare till att bli en andra bil. Så du kanske hade en stor amerikanare, en Ford Country Squire stationsvagn. Va? Och så fanns den här också i garaget. Så det finns, och jag tror det, kanske det är också anledningen till att den fortsatte att sälja som andra bil för att den var prisvärd.
Ja, för dig är det mer än en andra bil. Det är en passion och någonting som...
Ja.
Är det en av de bilar som du kommer att behålla längst?
Ja, den här ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så är det. Det kan jag inte sticka under stolen med. Och nu har minstingen hemma som är 7 år. Det har blivit lite hans bil också. Vi får väl se om den är kvar så länge att den går i generationer. Men helt klart är det så att det är ett unikt exemplar. Med sin originalitet och inte rostad, sönderrostad.
Nej. Är det Sveriges äldsta 240 Z tror du?
Nej, det tror jag inte. Min har chassinummer 9000 någonting. Och jag är rätt så övertygad om att det finns tidigare bilar i Sverige som är importerade.
Okay.
Men jag vet inte, jag ser inte mycket. Jag ser däremot att det har importerats en del 240 Z de sista åren. Men de nästan alla är ombyggda. Så är det.
Ja, nu ska vi gå ner tillbaka till studion och se hur det går för dem. För Simon som fotograferar och Fredrik som flyttar runt och grejer.
Det får vi göra.
Väldigt roligt att prata Datsun 240 Z med dig, Jonas.
Tack så mycket, Carl. Uppskattar det.
Tack så mycket. Ja, nu är vi tillbaka i realtid om man får säga så och jag står här med Björn Meijer.
Hallå, hallå.
Och Fredrik Nyblad.
Hallå.
Och Jonas här, han sa ju en sak som jag tyckte var lite spännande.
Mm-hmm.
Det är ju att han köper sina leksaksbilar i skala 1-1. Han har fortfarande kvar sin Datsun 240 som han hade när han var liten, och så har han ju den likadan som i skala 1-1. Är det ett beteende som ni känner igen?
Ja, jag tycker ju vissa såna här bilar man hade som, jag har ju fastnat för Korg på 70-80-talet, och de vill man ju gärna ha i skala 1-1 också. Mm-hmm. Men att gå så långt som att man lyckas ordna det är väl ett nästa steg.
Är det några sådana här leksaksbilar som du minns, som du verkligen hade speciellt förhållande till, som du idag kan tänka att det har smittat din bild av bilen i verkligheten?
Ja, Talbot Matra Rancho.
Okej.
Men jag tänker på det här med att ha leksaksbilar som verkliga bilar. Jag och vår kollega Frans Johansson besökte ju den holländske bilsamlaren och overallsamlaren Hans Blokzijl för några år sedan. Och han har då i ett gigantiskt tält som kan ha ett antal våningar, om det är 4 våningar tror jag, så har han ju byggt en ställning i trä där de här bilarna finns.
Och det som en modellbilshylla?
Ja, exakt. Han har en modellbilshylla fast med riktiga bilar. Det är helt absurt.
Men jaha, ja, men har han så här någon hiss som han kan komma i nivå med dem?
Ja, det finns en hiss.
Man kan titta på,
ja, men framförallt så ser man dem nerifrån och så står de där som lika brukbara som en leksaksbil, ja, skulle jag vilja säga.
Men det var ju på någon mässa också som de hade gjort en originalkartong till en Ford Capri, var det inte det?
Ja, och det är också en sån här leksaksbil som har fastnat i huvudet med mig. Den hoppas jag en dag förverkliga. Kanske inte just en gul 2.0S, men en Capri Mark 3, det skulle sitta fint.
Men visst var det så?
Ja.
Det var väl i England förstås?
Det var på Classic Motor Show i Birmingham som jag såg det. Och ja, de fick väl ta mig därifrån med väktaren medan jag skrev mamma.
Jag vill ha.
Ja, precis.
Kom du, Fredrik?
Ja.
Nej, det har de gjort något liknande faktiskt på det här museet, British Motor Museum tror jag det heter, i Gaydon, som började som ett museum för BMC och Rover och Leyland-koncernen, som nu är för alla brittiska bilar. Och där har de återskapat så här typ Dinky kartonger som de har ställt bilar ovanpå.
Mm.
Det är mycket effektfullt.
Ja, verkligen. Det är ett sånt garage skulle man ju gärna ha.
Mm. Det hade varit roligt. Ja, verkligen.
Absolut.
Och det här finns ju faktiskt också på en bild i senaste klassiker. I mitt reportage från Haning Collection så kan man se en Jeep som också ska föreställa att den står i en leksaksbilsförpackning.
Ja.
Och den har man faktiskt möjlighet att sätta sig i om man besöker det här jättefina museet i Köpenhamn. Då kan man kliva in från sidan och så kan man låta sin kompis eller familj ta en bild på en när man sitter då i den här jeepen med en liten bakgrund, och så om man får med kanterna så ser det då ut som en kartong.
Ja, har du någon bild på dig själv?
Nej, jag satte barnen där istället.
Jaha, ja. Okej. Du har fortfarande den drömmen att förverkliga alltså.
Ja.
Ja, men annars är det ju ofta kanske också att man gör tvärtom. Att man vill ha sin bil som man redan har i skala 1-1 i skala 1 på 43.
Ja. Är det
ett mål med hela tiden att ha en samling med bilar som motsvarar den verkliga innehavet?
Ja, hur många 240 har jag där inne och hur många minis har jag hemma? Ja, svaret är ja på den frågan.
Okej, okay. Du vill ha alla varianter?
Ja, däremot så jag tycker inte om att saker ska vara, man ska inte ha någonting i bilen, ingenting ska vara löst eller sådär. Så att jag är inte så förtjust i det här med att sätta modellbilar på instrumentpanelen.
Nej, okej. Okay. Det tycker du inte?
Nej, det, jag tycker att en parkeringsbiljett är onaturligt avsteg från originalskick.
men det är ju absolut så att man vill gärna ha sin egen bil i rätt modell och rätt färg och så. Mm. Och det har ju blivit enklare och enklare, för nu har utbudet är ju enormt på klassiska modellbilar, så att säga, nytillverkade klassiska modellbilar. Är det någon så här som ni jagar, som är som inte har lyckats materialisera sig än.
Nej, men om jag tänker på mina gamla bilar som jag hade när jag var liten, så finns det ju två stycken som sticker ut som jag gärna skulle ha i full skala då. Om vi vänder tillbaka perspektivet igen.
Ja.
Rena är ju en Folkabubbla som var polisutförande, och det har jag ingen dröm om.
Nej.
Däremot så skulle jag gärna ha en bubbla. Men den var också den här bubblan var en av de mest hårdlekta när jag var liten.
Var det en Techno eller var det en Corgi?
Det var en Corgi, jag är rätt säker på. Den finns...
Eller kanske Dinky?
Nej, det var en Corgi.
Ja.
Finns kvar, skulle jag vilja påstå, utan att veta exakt vad den är.
Mm.
Men den fick leva ett hårt liv.
Du lekte med den i morse, men nu vet du inte helt säker på att den...
Nej, jag kommer inte ihåg vad den...
Jag tog inte med till jobbet idag.
Nej.
Bring your model car to work day.
Nej, men den var hårdlekt och omtyckt, och likaså en kompaktmärsa i taxiutförande. Jag har heller ingen önskan om att ha en kompaktmärsa i taxiutförande, men gärna en kompaktmärsa, det är väl en trevlig bil.
Mm.
Så de där två, de har satt sina spår.
Mm.
Jag letade ju länge efter en lyxkoja, en Wolseley Hornet eller Riley Elf.
Ja.
Och när jag var i London för några år sedan så besökte vi den klassiska leksaksaffären Hemleys. Och då tänkte jag, här kan ju inte finnas någon seriös modellbilsavdelning. Men jag är kanske lite provokatör, för jag gick fram till en anställd där, eller om han gick fram till mig och frågade om jag sökte någonting. Och då sa jag utan någon vidare förklaring, har ni möjligen någon Wolseley Hornet eller en Riley Elf? Och tänkte att nu kommer ögonen bara snurra, eller han kommer svara helt fel. Men han hade järnkoll och sa nej, det har vi tyvärr inte. Men och så tog han fram en broschyr, men om det var Oxford Diecast, de kommer att lansera en i tredje kvartalet i år. Och så tog han fram det på en bild i en broschyr, så att han hade järnkoll.
Ja.
Så att där fick jag. Det fanns en seriös modellbilsavdelning på Hemleys.
Har du lyckats säkra någon sån nu då?
Ja. Ja, och haft sönder den.
Nej.
Jo då, stöttfågan är borta.
Aj, aj, aj.
Men man tänker på de här leksaksbilarna som definierade ens bilintresse. Det fanns ju några stycken. Jag hade till exempel en sån här Herbie-folka i Techno.
Men det har du inte sett att du har ägt någon?
Nej, jag har inte gjort det än. Det känns fortfarande, för varje gång man ser en sån här Herbie-kopia på något vis, så det är någonting som klickar till där.
Ja.
Man måste ha en sån. Men överhuvudtaget så teknofolkorna, de är ju från då 60-talet. De som jag hade i alla fall. Och de har på något vis präglat min bild på hur en Volkswagen ska se ut. Vilken årsmodell ska vara så där. Så att det är när man kan beställa så här som några lättmetallhjul som ser ut precis som Technos fälgar.
det går säkert.
För de var ju inte de här leksaksbilarna på den tiden. De var ju inte helt naturtrogna. Ofta hade de ju till exempel de här, de hade samma sorts hjul allihopa. Ja, de hade så här Whiz Wheels eller de här speciella fälgarna från Dinky och Kåg. Och det är kanske därför jag inte köpte. Jag har inte hittat någon med Technohjul.
Ja, det är ett tips här, om det är någon som har tillgång till fräs och svarv och så vidare. Det är bra att bygga, så har vi en spekulant.
Mm. Sen jag hade en bilbana, alla andra körde Scalextric, men jag hade Fleischmann bilbana innan jag konverterade. Och de hade jättefina bilar på sina bilar. De hade en Pagoda Mercedes med lyse. Och den tyckte jag verkligen om. Men också så här att när jag tänker på den här bilbanan, så tänker jag direkt på Pagoda, och så tänker jag på att varför har jag inte haft någon Pagoda? Med lyse.
Ja, precis.
Nej, så jag tror att det är så faktiskt, att mycket av det här intresset börjar tidigt och man flyttar över till, man bara ökar skalan på sina leksaker.
Helt klart.
Ja, Bilweb Auctions, de ångar på genom sommaren här. En auktion varannan vecka är det bilauktion, och den 6 juli så faller den digitala klubban på nästa auktion. Men bilarna ligger redan nu ute på bilwebauctions.se. Och som vanligt i samarbete med Bilweb Auctions så har vi valt ut några bilar som vi tycker som sätter igång fantasin hos oss här i Studio Klassiker. Vem vill börja?
Jag vill börja.
Okej, berätta. Vad har du hittat?
Ja, en alltså en av de märkesnamn som har satt igång min fantasi mest, för jag har inte riktigt förstått vad namnet kommer ifrån, är ju någonting, en bil som många av oss har sett men som få av oss har nog åkt eller kört. Jag tänker på American LaFrance.
Ja, det är ju en omöjlig kombination.
Ja, precis. Det är en motsättning i det tillagda, ja, tror man.
Och så tittar man på bilden på en sån.
Som ja, American LaFrance är ju kända som tillverkare av utryckningsfordon och då främst brandbilar. Och namnet kommer ju helt enkelt, det är ett familjenamn helt enkelt.
Så de hette American LaFrance alltså?
Nej, familjen heter ju LaFrance.
Jaha, vad heter de i förnamn?
Ja, lite allt möjligt. Och dessutom för att göra det ännu rörigare så var det en i släkten som startade en konkurrerande verksamhet. Så att, under ett annat namn. Så att, ja.
Också gjorde utryckningsfordon.
Ja,
oj.
Men den firman gick faktiskt försvann ännu snabbare än LaFrance gjorde det. För de försvann bara för några år sedan och då hade de köpts av Daimler Chrysler, om jag förstått hela rätt.
Jaha.
Så att de har funnits länge och i alla amerikanska filmer när det börjar brinna någonstans så ser man ju sådana här komma fantastiskt vackra. Det är nästan som man vill sätta fyr på någonting bara för att få se dem komma. Ja, men de är ju extremt eleganta.
Ja.
Ofta väldigt pyntade och putsade naturligtvis också och snygga. Ja, de är coola.
Men nu har man ju då chansen att köpa en 27a. Så det är ju en bil som det ser ut som sån här flåklypa Grand Prix på något vis med slangar och grejer. Och den ser ju så rejäl ut. Det är ju en liten lastbil naturligtvis.
Inte så liten heller.
Nej, inte så liten heller, precis. Så att den här har ju stått på museum i många år. Men, hade man plats vore ju det roligt. Vem vill inte ha en brandbil? Jag har ju för sig haft en brandbefälsbil, fast det var ju lite mer modest.
Ja, vad var det för någonting?
Det var ju en Volvo 240, så det var ju lite mer normalt kanske.
Ja, för det i alla fall.
Ja.
Ja, American LaFrance, typ 145 brandbil. 14 liter är motorn på alltså.
Jaha, jag trodde det var hur mycket vatten det kunde ta med sig. Lite försiktigt kanske,
ja.
Småbränder bara.
Ja, precis.
Och herregud, motorn på 14 liter.
Jajamän.
Ja, jösses.
Mm. Ja, den kan man kolla på bilwebauktions.se. Och bedömt värde är 130 till 170 000. Så att, jag menar, jag undrar om det ingår någon uniform också, för annars det är ju en ganska liten inträdesbiljett för att starta sin egen brandkår, tycker jag.
Ja, dalmatin är det tillägg, tror jag.
Ja, okej.
Det måste man ju ha.
Ja, det måste man ha. Ja. Ett hundratal.
Nej, det är en annan film.
101.
När det gäller brandbilar räcker det med två, tror jag.
Jaha.
Ja.
Ja, Björn, har du fastnat för något?
Ja, men det har jag. Den är långt mer vanlig än den här fantastiska brandbilen. Blicken föll på en Folka 1500, det vill säga inte en bubbla då, utan en typ 3. Och de här, jag har alltid tyckt att man var schyssta. De finns ju lite olika karossvarianter, men de har på något vis hamnat i skymundan av vanliga typ 1-orna. Jag tycker den här som är en sedan då, jag tycker det är en väldigt trevlig karossform på den. Och sen så är det ju också kul hur de paketerade om sin teknik och gjorde någonting som såg helt annorlunda ut och mycket modernare, men som väldigt mycket bygger på typ 1 grejer. Fast de plattar ju till motorn också, så att man har ju faktiskt ett bagageutrymme där bak ovanpå motorn. Plus att man har ett där fram förstås.
De ger ett väldigt snällt intryck, de här bilarna.
Ja, men de är väldigt, väldigt sympatiska.
Och sen svarar de faktiskt också väldigt bra på att göra dem lite tuffare.
Ja, där har det varit populärt. Det kanske nästan mer där de har varit poppis.
Det räcker med en taksökare och som här ett par extra ljus. Så redan där så blir det lite tuffare direkt.
Mm, absolut. Sen råkade jag se faktiskt när jag började läsa om just det här exemplaret att den hade tydligen gått ny i Hofors, där jag kommer ifrån. Så att jag blev nyfiken.
Du måste nästan veta vilken det är. Min syslöjdslärarinna hade en sån här. Min otroligt fint skick. En sån här blekgrå eller ljusvit eller vad du säger.
Okay.
Herbie-färgad var den. Som var i fantastiskt skick.
Ja.
Mm. Det var samma ordning på den som i hennes syslöjdssal.
Mm.
Ingen fick lämna lektionssalen förrän saxarna var inräknade.
Ja, jag förstår. Mm. Och huvarna påsatta på maskinerna.
Givetvis, absolut. Och rullarna skulle vara uppträtt och klart.
Så ska det vara.
Ja. Jag har ju inte haft faktiskt särskilt många BMW. Det har inte blivit många alls. Jag har haft en 3-serie E21 och ja, sen tror jag inte haft någon mer faktiskt. Sen har vi haft hade vi vår 1502 på klassiker här också som jag körde lite grann med. Men annars har jag varit väldigt dålig på BMW. Och en BMW-modell som jag har alltid haft ett gott öga till, det är 5-serien som är runt millennieskiftet. På BMW-språk så kallas den för E39. Och jag tycker att den designen är så otroligt sammanhållen. Den ser verkligen gedigen ut, den här bilen. Sen har man ju förstått att den är inte supergedigen, för det är väldigt sällan man ser att om man ser någon överhuvudtaget nu för tiden så är de inte i superskick precis. Men de ser verkligen, ja, som att de är gjutna i ett stycke på något vis. Och här finns en 525, en 01. Och ibland så är det ju faktiskt så att bilar blir bättre när de ansiktslyfter dem. Jag tycker, jag kommer ihåg de här lamporna som kom på när de ansiktslyfte E39, de här som när man plötsligt, de här, det blev ringar runt dem så här, så man såg de här, det var väl väldigt tidigt med, jag vet inte om det var LED eller vad det var för någonting som gjorde att de lyckades med det här, men de blev klarglas och sen så blev det då de här, man ser de här runda lamporna.
Precis, var det Angel Eyes eller vad de kallas
för? Det kanske gjorde, ja, det gillade jag.
Mm. Ja, men det såg väldigt nytt och fräscht ut på ett bra sätt.
Mm. Sen gillar jag den första också med den som också med gärna en det behöver inte vara någon värstingmodell. Det kan vara med de här navkapslar och så här. Här är en 525 med ett paket på lite kjolar och grejer. Det är inget fel med det, och den dessutom så är det helt original. Och det är en enägarbil, väldigt snygg färg. Ja, den där satte igång något hos mig faktiskt, men lite oväntat.
Ja, men det förstår jag. Du kanske redan har sagt helgjuten här, men det är verkligen så de känns. Sen så tror jag att de har väl dragit till sig, när de har blivit lätt begagnade, eller kanske mer än lätt begagnade, så har de väl dragit till sig yngre bilentusiaster som har modifierat och kört dem ganska hårt. Så det har väl decimerat beståndet.
Mm.
För nu ser man dem som sagt var inte så ofta, när man gör dem så ser de lite ledsna ut. Så att det är jättekul att se ett fint exemplar.
Mm. Jag tycker faktiskt att det är också den snyggaste M5-generationen av
den är också,
M5-serien tycker jag.
Den är också fin.
Med den här V8 som den hade. Och kombin. Den är inte dum den heller.
Nej, den var snygg.
Med så här, den var ju den som hade, man kunde öppna bakrutan separat.
Ja, just det.
Det gillar jag. Och jag tyckte om med formen.
Ja.
Mm. Så det är, nästa BMW blir en E39.
Ja.
Det tror jag.
Ja.
Mm. Ja, vi pratar alltså om Bil med Auctions juliauktion som avslutas den 6 juli och bilarna finns ute på bilwebauctions.se. Ska vi ta några till?
Ja, jag tänkte fortsätta på det här lite bilar som används i nyttotjänst.
Okej.
Vad har du hittat då för någonting?
Ja, nu har man chansen, efter att man har lekt brandkår så kan man leka flygvapen också.
Okay. Det blir bra.
Nämligen en sån här Jeep J20. En bil som har lite olika namn. Vet ni vilka namn jag tänker på då?
Heter den Comanche eller?
Ja, jag tänkte inte på det. Jag tänkte på militära beteckningar och smeknamn i Sverige närmast.
Ja, det har jag. Det är så djupt insyltad i Jeep-träsket är jag inte.
Nej, och du har inte varit flygsoldat.
Jo, det har jag.
Ja, precis. Ja. Och vad heter de då?
Jag kan tyvärr inte prata om min militära bakgrund. Då skulle jag vara tvungen att döda er efteråt.
Ja, malajer måste göra det, har jag hört. Nej, det är ju en klargöringsbil. Alltså ett fordon som man tog ut till, i det här fallet, och Viggen från början. Och för att göra dem redo för när de skulle flyga. Istället för att flygplanen skulle tas till en hangar så Mohammed och Berget och så vidare, så tog man bil.
Okay. Man kom ut med nya raketer och...
Så den kallades Jeep Mohammed?
Nej, klargöringsbil var namnet. Men sen har de ju haft ett annat smeknamn också som jag tycker är lite fånigt, för att i mer dagligt bruk så har de ju då kallats för Dallas Jeep.
Jaha.
Ja. Mm. Och det har då hängt kvar, för att de här bilarna kom ju i bruk i flygvapnet när Dallas gick på tv. Så då var det de som
tyckte... Oj, det var långsökt.
Ja, det är fruktansvärt långsökt. Jag tycker det är väldigt fånigt faktiskt. Men det blir något, nu ska jag prata om något som faktiskt är ännu fånigare. För tror det eller ej, de här bilarna har ju sattes i bruk igen bara för några år sedan. Men då blev det faktiskt bråk inom flygvapnet, och skyddsombuden ville stoppa de här för att de släppte ut så mycket avgaser och luktade bensin, tyckte man.
Jaha.
Då undrar jag till det här skyddsombudet: har du sett era flygplan? Tror du de går på fläder? Så att istället för att de används, det var nämligen så att man ville ändra metod och skulle faktiskt använda de här igen då, bara för några år sedan.
Jaha.
Så att de, för att det var så här, när de köptes in på 80-talet så, och kanske också 70-talet, så totalt så köpte flygvapnet in 450 exemplar.
Oops.
Så att det här bilen som nu finns till salu hos Bilweb, det är, jag vet inte hur många som har överlevt, men någonting säger man att det är några stycken.
Mm. Alltså, de stod obrukade i förråd under många år.
Ja, precis. Och en del, så att de har ju funnits kvar.
Mm. Det här har bara gått 5000 mil, så det är mycket som talar för att det är en sån bil då.
Ja, precis. Och det var faktiskt inte bara flygvapnet som köpte in de här, utan det var även Televerket och brandkåren och sådär. Så det har ju funnits några stycken som har använts på riktigt i Sverige.
Mm.
Och just de här klargöringsbilarna hade då antingen öppet flak eller en skåpöverbyggnad. Och den som heter Salen nu då är ju då en flakbil med kapell.
Ja, ser väldigt militär ut.
Ja.
Och tuff.
Kräver också kanske ett ganska stort garage.
Ja, men den kan stå ute.
Ja, precis. Kanske ganska enkelt att måla över rosten om det skulle komma.
Ja, precis. Ja, jag förstår att du fastnar för den.
Mm.
Jag kan väl gå i andra ändan då kanske, åt andra hållet. En liten bil som inte riktigt passar för militärt bruk, tror jag. Fast den gjordes en militärversion av DAF. Det vet jag.
Ja, jag har sett den på museet i Eindhoven.
Ja. Jag har sett en sån i verkligheten faktiskt på en träff i Tyskland.
Mm.
Mm. Men det här är inte en sån, utan det här är en DAF 55 Coupé. En 70. Röd och med navkapslarna kvar. Samma navkapslar som Tjorven. Och originalplåtar och varselljus. Ja, då har man ju mig där. Helt enkelt. I alla fall fram med originalplåt. Och den är, alltså, kan man ha tunnare takstolpar än så här.
Nej, det, är större,
det är verkligen maximerat med glas på den här bilen. Och linjerna sitter exakt där de ska göra. Ja, det är någonting med daffar som gör att man alltid tycker att de ser ut att vara i nyskick när man ser dem. De ser oanvända ut på något vis. De är så stringenta, står högt och fint på sina fjädrar och så här. Den där tycker jag var riktigt läcker.
Du ser 55, den borde finnas som sedan och coupé, inte som herrgårdsvagn väl?
Ja, men det fanns en kombi också faktiskt. Och 55 var ju den första som fick Renault-motor. De tidigare hade ju då en luftkyld tvåcylindrig boxer. Så att då fick den lite mera hästar än den här Renault-motorn som hängde med. Sen 1100 kubik och knappt. Som mest hade väl 47 hästar. Och så hade de då givetvis den här Variomatic-lådan. Eller lådan, den här utväxlingen, variabla utväxlingen som gjorde att man inte behövde fundera så mycket på vilken växel man hade. Det var bara gasa, så bestämde motorhjulet ungefär hur mycket man skulle accelerera.
Och om jag förstått det hela rätt så går det faktiskt fortfarande att få såna här remmar tillverkade åt sig, så att det är ingen katastrof, det skulle gå åt peppan.
Nej. Och de DAF 55 blev ju faktiskt lite heta i rally också. De körde en hel del med dem där. De var ju lätta, och med den här motorn då så blev det lite mer. Det fanns ju en hel del trimgrejer från Renault så här som man kunde ploppa i de här. Så att tuff bil.
Ja,
och Michelotti, deras husdesigner Giovanni Michelotti, som även ritade Triumph. Han visste hur man skulle röra en penna.
Ja, den har ett charmigt utseende och är ju lite rundare än efterföljaren.
Precis. Ja, så den kommer jag att hålla lite koll på. Björn, har du hittat något mer på Bil & Auctions senaste auktion?
Ja, men jag har spanat in en lyx japan. En Toyota Crown från 1974. Pampig, men alltså japanska bilar i den här storleksklassen och lyxklassen, för det här var ju en påkostad bil. Det är ingenting som jag har varit så där jättevana att se här. Men den här fastnade jag för, och inte bara för att den är pampig och lyxig, utan för att jag faktiskt har kört den, är jag rätt säker på.
Mm-hmm.
När Toyota ägde den här bilen, om det nu är det här exemplaret, men det är jag ganska säker på.
Och du var där för att köpa den, eller?
Nej, inte riktigt. Jag var där som reporter och har kört den. Det som jag fastnade för var ju att det har ju den här härliga blandningen av Japan och USA. För de byggde naturligtvis bilarna väldigt mycket för den amerikanska marknaden.
Mm.
Men det är ju inte precis som i amerikanska bilar, även om de anser att de har tittat på vad amerikanska köparna ville ha. Och sen så är det är lyx, och det är lite sirligt också i vissa detaljer. Och det är en rolig blandning.
Mm.
Och en väldigt bekväm bil med sexa och sin automatlåda att åka i.
Och den här fronten är ju väldigt speciellt. Liksom den har två små extra grillar högst upp i hörnen där på något vis, ovanför grillen. Eller, ja, vad är det för någonting?
Ja, det är en bra fråga. Den är väldigt speciell, men det här det är nästan som ett två extra, eller på vissa modeller fanns det väl som ett band över hela huven också, vet jag. Mm.
Den ser ju ut som att den vill vara en amerikansk full-size-bil.
Ja, men det var väl det någonstans de satsade på, att det här skulle ju slå an på den amerikanska marknaden. Sen vet jag inte.
Men den har väl storlek som en amerikansk kompakt i bästa fall?
Ja, nej, det går inte. Storleksmässigt är den ju absolut inte lika som de stora amerikanska bilarna. Utan som, precis som du säger, mer som en kompakt jänkare.
Mm.
Men jag tycker att den är väldigt läcker.
Den är ju otroligt pyntad om man tittar på detaljbilderna. Det är sidiga små inlägg i intarsia i nackskydden som baksätter på det. Jag ska titta in i det olika i när man öppnar dörrarna, så är det lite sidiga emblem och grejer. Så här. Mm. Väldigt mycket pynt i den.
Ja, det är allt annat än enkelt som det kanske var i billigare japanska bilar. Utan här har man verkligen gått loss och format och lagt till detaljer och sett till att det skulle vara ombonat och fint.
Mm.
En fascinerande bil.
Verkligen.
Och man ser att det är en klassikerläsare som i alla fall vid något tillfälle ägt den, för att det sitter en sån här klassikerkontrollmärke på den.
På skylten,
ja. Precis. Ja, precis. Ja, den är klart spännande. Det är verkligen en sån här som man vågar sticka ut lite. Det är en väldigt liten klubb för den här årsmodellen Crown i Sverige, kan jag tänka mig. Men man uppskattas nog. Det är många som kommer att fråga vad det är för någonting.
Ja, men det blir snabba årsmöten nu.
Ja, precis. Inga kupper.
Nej, precis.
Inga motioner.
Nej.
Man kan ju vara säker på att man får berätta om sin bil i alla fall.
Mm,
för det är väldigt många som kommer att uppmärksamma den och vill veta mer.
Mm. Kul att de här eftermonterade torkarna på lyserna sitter kvar också, som antagligen var tvungna för att de skulle få in det, för de kan inte ha tagit in många såna här till Sverige.
Nej, det var ju bara några få exemplar, får man ju gissa.
Så det är verkligen handgjort.
Mm.
Ja, det var några av de bilar som finns på Bilweb Auctions första juliauktion som går ut den 6 juli. Kolla in resten av utbudet på bilwebauctions.se, och det här är ett samarbete med Bilweb Auctions. Helrenovering, det är någonting som verkligen är i betraktarens ögon. Vad är en helrenovering av en bil? Det är en kan tycka att jag har bytt tändstift och i alla fall de som var dåliga. Medan någon annan har haft isär bilen i mindre enheter än vad den fanns när den skulle byggas. I Klassiker 6 2023 så skriver du om en väldigt speciell renovering, Fredrik.
Ja, och den är ju verkligen helrenoverad. Det är ju en Volkswagen från 52. Den har ju blivit lyfts från bottenplattan och enligt kostnadsregler. Utan det handlar väl snarare om vad man gör sen, när, eller hur mycket man tar bort av vad gäller ytbehandlingar och sådana saker, eller hur mycket man ersätter av en inredning och sådana saker, eller vad man inte gör.
Vart man vill.
Ja, för länge var det ju legio att jag menar, allt ska bort. Det ska blästras allting. Och det ska vara ny färg och nytt tyg och så vidare överallt. Men någonstans har väl just människor som är intresserade av Volkswagen har väl legat lite i framkant vad det gäller med att inte göra så, utan att mer se bilar som man kanske betraktat möbler ganska länge, att man behöver inte tokrenovera, utan man kan lämna patina. Men nu, jag har ju inte koll på alla renoveringar som görs överallt, men jag tycker ändå att Lars Eriksson, som är ordförande i Volkswagen Historiska klubben, har lyft det här till nästa nivå. För han har ju då skrapat fram originallacken under en förmodligen då enkomponentslack som fanns på den här bilen. Det är alltså en bil som han har under 5 år och 1000 arbetstimmar renoverat åt en kund.
Mm-hmm.
Så att den här bilen har ju en historia i Finland och finns numera i Tyskland, men vi fångade den precis när Lars var klar med den, och den var ju då mattsvart när han fick den, och det fanns en motor, men det var mer en mittmotor, för den låg löst i baksätet och så var det en till motor som följde med. Och tanken var väl bara att det där, en igångsättning var väl tanken från början.
Mm.
Sätt någon av de där motorerna på rätt plats och kolla bromsarna typ. Men det blev lite mer. Det blev att man började lyfta på att den behövde verkligen lyftas och få rostlagning av bottenplattan och sådär.
Mm. Men, och 52, då är det ju fortfarande väldigt tidig folka.
Precis, då är vi i de här första bilarna som verkligen är med delad bakruta och en motor på 1,1 liter och 25 hästkrafter.
Instrumenteringen är så härlig, de där årsmodellerna också. Riktigt vackra instrument och mycket mer påkostade än vad de blev senare.
Men inga handskvacksluckor?
Nej, ingen halsfastluckor. Det bör man inte. Ändå är det här då en exportmodell med lite mer pynt än
en standardmodell.
Ja.
Ja. Men den hade gått ny, eller sålts ny i Finland alltså.
Mm.
Och varit där fram till Lars tog hand om den. Eller?
Ja,
mm.
Precis.
Och den här kunden då som Lars jobbade för, han måste ju ha haft väldigt speciella krav.
Ja, från början var det ju här bara liksom, han heter Richard Hausmann och har en samling med tidiga Volkswagen, gärna KDF-vagen och folkabussar fram till 55. Det är hans begränsning.
Mm.
Så att han tycker ju om det tidiga, och från början var det här bara tänkt som en bil just då när Richard var verksam i Sverige. Men sen så svällde ju det här som det ofta gör. Så att han ville ju att man skulle inte använda nytt tyg och man skulle inte lackera och så. Men vad Lars har gjort är ju då först och främst att han har skrapat bort färgen efter att ha lagt på Biltemas färgborttagningsmedel.
Oj, och det måste ju ha varit lite av en chansning.
Ja, han provade ju på ett undangömt ställe som du står på snackflaska.
Ja.
Men sen, det blir värre än så här. För sen kommer vi till det här kylgallret ovanför motorn.
Mm.
Hur kommer man in där då? För där var det ju också färg som någon hade sprayat in. Då filar man ner, eller Lars filar ner en tandborste och får in den mellan gallerna för att få bort färgen där. Och tack och lov så var ju den dåligt applicerad, så att den gick med lite färgborttagningsmedel och en tandborste, en avsmalnad tandborste, så gick färgen bort.
Vet man hur gammal den här lacken var som då går ovanpå?
Nej, jag vet inte exakt faktiskt.
Nej, men det måste ha haft några år på nacken den också.
Ja. Så att det är ju bra med dåliga omlack.
Mm.
Precis.
Det är kul. Med dåligt underarbete.
Ja, men det påminner lite som sådana här fängelsefilmer man har sett när de tar sig från Alcatraz med en liten dessertsked eller sånt där.
Ja.
Men sen kommer ju nästa steg då, för det behövdes ju som sagt bättras. Och då försökte ju Lars få det här, han ville ju inte göra det själv från början, men han kunde liksom inte hitta en lackerare som hade den attityd som Lars hade till att göra så lite som möjligt. Det gick liksom inte att hitta någon som kunde blanda rätt färger och göra det på hans sätt.
Som ville ta ansvar för det?
Nej, så kan det ju absolut vara. Så att han hittade på en metod själv som alla sa att det skulle inte gå. Och det var ju då att använda airbrush som man använder till exempel till modellbilar när man bygger. Och modellbilsmänniskorna sa att du kan inte göra någonting så stort med en airbrush. Så att ingen sa att det här skulle gå. Och det är klart att det blev nyansskillnader, men det har ju då Lars våtslipat bort. Så att jag tycker att det är en fantastiskt sammanhållet skick han har skapat.
Det går inte att se vad det är lagat.
Det går inte att se vad det är lagat. Och att just att den är, man ser att den bär sin tid. Att man ser att det är en 70 år gammal bil. Men den ser väldigt, väldigt fin ut. Jag tycker det är så otroligt att han kunde skapa en så sammanhållet skick. För det vet vi alla att om man lackar om en bil, då måste man byta allting annat också. Lister, allt som är krom och sådana saker. Men nu är kromet är inte perfekt. Och lacken är inte heller perfekt. Det syns att det är ett historiskt föremål.
Du nämnde möbler tidigare, Fredrik. Ja. Jag tänker på hus också.
Ja.
Där finns det också de som har renoverat gamla hus och rivit ut allting det ursprungliga och smackat in gips. Och invändigt ser det ut som att det är en nybyggd lägenhet i något nytt område.
Ja.
Men sen så finns det också den andra skolan som gör precis vad Lars har gjort. Att man tar tillvara och bättrar och låter det vara kvar. Och en del skavanker få synas för att det visar att det har haft ett liv ändå. Så att
man hyllar tiden, man hyllar historien med det här. Mm.
Ja, precis. Mm.
Det kanske inte är så förvånande att Lars jobbar med möbler också.
Alltså, okay, så att
det kanske inte låg så långt bort den här tankarna på det här.
Nej,
men det är också massa ursprungliga material och tekniker som får finnas kvar. Och man kan se hur det är gjort. Det är inte bara nygjort. Sen så finns det väl kanske någon gräns för när möjligheten är passerad att göra det han har gjort.
Ja, absolut.
Jag tycker att det är kul, i reportaget så finns det ju en bild på hur den såg ut innan han började. Matt svart och ganska bedrövlig. Den ser jättetråkig ut. Men det är ju fantastiskt att därifrån komma till det här fantastiska skicket som det är nu.
Ja, den ser verkligen, sammanhållen är väldigt bra uttryck. Det beskriver väldigt bra hur den här bilen upplevs.
Ja, och det är precis som att se en idrottsman gör någonting väldigt, det ser inte ut som att de anstränger sig, men det är en väldigt stor ansträngning. Det är ju en stor ansträngning bakom att den ser ut så här.
Mm. Ja, det hade gått mycket, mycket fortare att göra en klassisk helrenovering.
Säkerligen.
Mm.
Så jag undrar om inte det här kan säkert bli en trend, tror jag.
Ja, men ni är inne på verkligen hårklyverier här. Men det är ju roligt att det finns olika sätt att renovera en bil på, tycker jag. Och det här är alltså då den här Volkswagen 52an kan man läsa om i klassiker nummer 623. Ja, ni kanske märker att det är någonting som är lite annorlunda med podden idag.
Det är att vi hänger upp och ner, vi som små fladdermöss.
Ja,
spelar in det här.
Nej, men det är som vanligt. Men däremot så är det ju så att vi har nu släppt den här podden på en torsdag istället för på en fredag.
Det är en nyhet.
Det är en nyhet. Vi är liksom lite ivrigare för att vi vill ha ut podden lite tidigare. Så nu har vi börjat släppa den på torsdagar istället.
Vi kan lägga till för konservativa att det går givetvis bra att lyssna på fredagar också.
Precis som vanligt. Ja,
det är
det gör. Men den finns tillgänglig från torsdagar nu, från och med nu. Ja, det var avsnitt 109 av Studio Klassiker. 109, finns det några bilar som heter 109? Ja.
Ja, Mercedes va?
Just det. W109, vi pratar internkoder igen.
Ja,
det måste vi göra.
Ja.
Vad var det för någonting då?
Ja, det var väl en 108 med V8 kanske?
Just det. Världens snabbaste sedan tyckte de att det var den här med 6,3 liters V8. Det var väl 109-serien.
En hot rod för dig som har struken skjorta och byxan i navelhöjd.
Precis. Sen fanns ju de som hade stövlarna i navelhöjd.
Ja.
Land Rover 109.
Perfekt.
Mm. Och 109 där, det var ju då axelavståndet i tum.
I tum, ja, precis.
Mm. En rejäl bil. Jag hade en sån i studion här för några år sedan som hade bara gått några tusen mil sedan den var ny.
Det är fantastiskt.
En helt fantastisk exemplar. Kommer ni ihåg historien runt varför den hade gått så lite?
Den skulle åka på expedition som inte blev av.
Just det, det var en som skulle åka. Han hade planerat en Afrika-expedition och köpte den här bilen och i Göteborg och fick handlaren att skriva att nybilsgarantin bör inte gälla förrän bilen sätts i trafik.
Oj.
Och sen blev den stående. Det blev ingen Afrika. Det var alltid något som skulle göras. Det var någon tvättmaskin som skulle köras eller det var något hus som skulle målas eller någon deklaration som skulle fyllas i. Så det blev liksom inte av och åka till Afrika. Mm. Så den stod där i närmare nästan 20 år eller mer än 20 år tror jag det var till och med. Så stod den där och tills den då vid de skulle städa garaget det här, det stod alltså i ett innerstadsgarage. De skulle städa garaget, skulle bilen upp och ut ur det här garaget och då var det någon som upptäckte det hur det var och lyckades köpa den här bilen som inte hade gått någonting då. Och då ställde de på den och sen så visade sig att batteriet var ju dött.
Nej.
Ja. Men då gick de och hävdade sin nybilsgaranti där. Och hos den generalagent som hade tagit över ansvaret. Det var inte British Leyland längre. Men de tyckte det var en kul grej så de bjöd på en service av ett nytt batteri.
Ja, så lägger det var de grejerna som smack.
Så att jag vet inte om den har varit i Afrika än, men jag tror inte det. Jag tror inte den har gått. Den används lite mer nu i alla fall. Ja, det är alltid de här historierna som bär allting framåt. Det finns hur många historier berättade. Så nu får vi ge oss ut och jaga historier till nästa nummer av Klassiker. Så att det här var allt från Studio Klassiker för den här gången. Tack så mycket Fredrik Nyblad.
Tack.
Tack Björn Meyer.
Tack.
Och jag heter Carl Egelius. På återhörande.
Det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.